Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
Säg särskilt till Petrus, skriver Markus i sitt evangelium. Han skriver att Maria och de andra kvinnorna som var vid graven möttes av änglar. Och de blev tillsagda att gå till lärjungarna och berätta att Jesus har uppstått. Och så tillägger de sig särskilt till Petrus. Nu har den händelse ägt rum som förändrar hela världshistorien. Som förändrar villkoren för hela mänskligheten i grunden. Jesus har som den första uppstått från de döda. Inte till samma liv och tillvaro, bara för att dö igen lite senare, utan till en helt ny tillvaro. En helt ny sorts kropp. En förhärligad evighetskropp. Och med detta har döden besegrats. Och löftet gäller alla som tror på honom. Och mitt i detta, mitt i denna händelse, det har varit jordskall som vi nästan kunde känna här nu i inledningen av salmen, i alla fall här uppe. En fruktansvärd jordbävning. Vakterna har flytt. Och allt som kommer med denna postdagsmorgon och det, den förändring det innebär, så finns det en särskild omsorg om han som har vänt Jesus ryggen, flytt bort, förnekat Jesus, svurit och förbannat att jag har inget med den mannen att göra, jag känner honom inte. Men säg särskilt till Petrus. Jesu perspektiv är mindre än vårt. Han ser till det lilla. Vi ser till världen, kollektivet kanske. Men Jesus ser till varje människa. Han ser människan. Och Jesu perspektiv är egentligen därför så mycket större än vårt. Han vet att helheten består av enskilda människor. Han tappar inte den enskilda människan i allt det stora som sker. Så som vi lätt gör när vi tänker grupper eller folk eller vad den kan vara. Han är den som lämnar de 99 fåren för att söka upp det enda som är förlorat. Och det är så de 99 vet att de är trygga. En enda människa som tycks vara så liten och betydelselös i ljuset av denna världshistoriskt enorma avgörande händelse är för Jesus av stor betydelse. Halleluja, ingen ensam, ingen hjälplös lämnats kvar, sjunger vi en av psalmerna. Och detta är ofattligt stort. Och därför att Petrus var så betydelsefull i detta ögonblick, så kan också du veta att du är enormt betydelsefull också just nu. Så vem du än är, vad du än har gjort, vad du än bär med dig in i minnet eller vad den kan vara till denna gudstjänst. Du kan ha gjort förfärliga saker som skulle få människorna här inne att aldrig mer prata med dig om de visste. Du kan ha sagt saker som du ångrar djupt. Eller så är det mindre konkreta saker. Eller så är det saker som du inte tycker är så allvarliga, men som ändå ligger där och gnager, eller vad det än kan vara. Och som finns där och ändå vittnar om att jag är inte som jag borde vara. Någonting är inte som det borde vara. Men vem du än är och vad du än har gjort, så Jesu omsorg och kärlek till dig är lika stor som det var till Petrus, hans nära vän, men som fullkomligt förnekade honom. Den kärleken och den omsorgen, den bevisade han på långfredagen när han tog din plats, på korset. Vi pratade om förra veckan på pansundagen. Det här var inte en överdrift från Guds sida. Att Jesus korsfästes. Det var vad vi förtjänade. Var och en av oss. Men där hängde istället Jesus. Istället för Petrus. Och istället för dig. Och sen på påskdagens morgon. Så vill han också betyga för varje enskild människa. Det var för dig. Som jag dog den döden. Tog dina synder. Tog din skuld. Betalade. Led i ditt ställe. Och nu är segern vunnen över döden. Nu får du leva. Och du har hopp om att få dela denna uppståndelse en dag. Så graven är tom. Synden och döden är besegrad. Och kan inte hota dig mer. Och ängeln säger till vittnena. Gå och berätta att Jesus har uppstått från de döda. Och säg särskilt till. Och där får du höra ditt namn. Så låt oss därför be och bekänna. Jag bekänner inför dig, Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från alla synder. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen. Vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O allsmäktige evige Gud, du som genom Mose förde ditt folk ut ur Egypten och befallde dig att årligen fira påsk och äta påskalammet. För oss ut ur det andliga Egypten och ge oss av det sanna påskalammet, din son Jesus Kristus, vår Herre. Han som denna dag vunnit seger över döden och för oss öppnat vägen till evigt liv och nu lever och regerar med dig och den helige ande i en gudom från evighet till evighet. Hör Herrens ord ifrån Jesaja boks 25 kapitel. Herren ska för alltid göra döden om intet. Herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden. Ty Herren har talat. På den dagen ska man säga, se, här är vår Gud. Honom väntade vi på. Han ska frälsa oss. Ja, här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Hör också Herrens ord från Apostlagärningarnas 13 kapitel. Paulus sa det till judarna, och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram, så som det är skrivet i andra salmen. Du är min son, jag har idag fött dig. Och att han har uppväckt honom från de döda, så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven, det har han sagt med dessa ord. Jag vill ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick. Och därför säger han också på ett annat ställe. Du ska inte låta din helige se förgängelsen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så skriver evangelisten Johannes i sitt 20 kapitel. Tidigt den första veckodagen medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: De har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig, hopvikt på en särskild plats. Sedan gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Förut hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter vände lärjungarna tillbaka hem. Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även är tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som har insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi verkligen de ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Så skriver aposteln Paulus i första Korintherbrevet 15. Paulus är inte postmodern. Paulus är inte relativist. Paulus tänkte inte på uppståndelsen som endast någon andlig, spirituell eller personlig uppståndelse i lärjungarnas hjärtan eller någonting sådant. Han räknar med en faktisk, fysisk och fullkomlig uppståndelse från de döda. Och han inte bara räknar med den, han gör allt beroende av den. Om det han säger om Jesu uppståndelse är påhitt, ja, då är allt annat han säger fullständigt meningslöst. För då har vi bara en död Jesus och inte en levande. Och det vill säga, vi har ingen Jesus alls. Då ekar Jesu ord i evangelierna tomma. Hans löften och profetior är ingenting värda. Då är allt förgäves. Då är allting meningslöst. Och det var väl ungefär så Emmausvandrarna kände det där på påskdagen. Våra överste präster och rådsherrar utlämnade Jesus till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Vi hade hoppats. Inte längre. De hade slutat att hoppas. Och vad de hade hoppats på var nog snarast något mindre än det Jesus kommit för att göra. Frälsa Israel avsåg nog närmast att de skulle kasta av sig den romerska ockupationsmakten och regera på jorden. Seger över synd, död och djävul var inte vad de främst tänkte på. Nej, nu hade döden istället tagit deras hopp ifrån dem. Och med Jesus dog deras hopp. De hade hoppats. Och sedan fortsätter de. Dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Och då gick några av dem våra till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg de inte. Borde inte detta ha väckt deras hopp igen? Varför är de så bedrövade istället för glada? Därför att de så fullständigt inte räknade med uppståndelsen. Det är slående i alla skildringar i evangelierna hur omskakande det var att graven var tom. Och att det sista alla verkade tänka var att Jesus faktiskt hade uppstått. I själva verket så hade de flera skäl att tro det. Och i dagens evangelieläsning så möter vi tre skäl. Kvinnorna, bindlarna och skriften. Och detta blir de tre rubrikerna för predikan. Först kvinnorna. Det är ganska gripande att läsa igenom evangelierna och passionshistorien, vad som hände kring Jesus där mot slutet, och så se var finns kvinnorna, vad gör kvinnorna under allt det som händer. Innan Jesus och lärjungarna gör sitt intåg i Jerusalem så har de fått stanna i Betania, och där finns Marta som anordnar en festmåltid, vad det verkar som, för dem, för Jesus och lärjungarna och kanske många fler. Och sen är det Maria under denna festmåltid som tar en jättestor flaska med extremt dyr parfymolja och öser över Jesus och över hans fötter, och sen släpper ur sitt hår, fast det kanske var anstötligt för många av dem som var där, och så torkar med sitt hår Jesu fötter. Och när Jesus sen har blivit dömd till döden och korsfäst, så finns inte lärjungarna där. De har övergivit honom och flytt, bortsett från Johannes. Men istället så har vi kvinnorna där. Kvinnorna som följt honom ända från Galileen och tjänat honom, som det står. Och även kvinnor som anslutit senare medan de var på väg upp till Jerusalem. Och när sedan Josef av Arimatea får tillåtelse att ta hand om kroppen, så är det kvinnor som följer med där och ser var graven finns. De verkar vaka där en stund. Och det är i alla fall Maria från Magdala och även den Maria som kallas den andra Maria, som följer med och ser var han läggs. Och samma kvinnor tillsammans med Salome och Johanna, eller om det kan vara samma namn, köper sedan väldoftande oljor för att smörja hans kropp när sabbaten är över. Det finns en närmast osviklig lojalitet hos kvinnorna runt Jesus. Och det går inte att ta miste på den stora och självklara kärleken till sin mästare som de hade. Och nu är några av dem på väg då till graven för att göra ordning kroppen, det som de inte hann göra på fredagen innan sabbaten inträdde. De räknar med att kroppen är kvar. Inte heller de förväntade sig någon uppståndelse. Men vi kan notera att Maria, när hon kommer till Petrus sen och Johannes, så kallar de fortfarande Jesus för Herren. Men när kvinnorna kommer fram till graven så märker de att stenen är borta och att graven är tom. De möts av änglar som säger att Jesus har uppstått och att de ska springa och berätta detta för lärjungarna. Och detaljerna för hur i de olika evangelierna för hur detta gick till, och även kvinnornas sinnesstämning. Där finns vissa skillnader som för oss kan verka lite motsägelsefullt, men vi får också tänka på att det här var en extremt omtumlande händelse för alla inblandade. Men också att de skildrar nog lite olika skeenden. Och när vi läser Johannes skildring så märker vi att mycket är bortskalat. Och mest sannolikt är det medvetet så. Han utgår ifrån att hans läsare är bekanta med Matteus, Markus och Lukas skildringar. Och här är det kanske särskilt Lukas som han kommenterar och fyller ut lite grann. Hos Johannes så får vi endast möta Maria från Magdala, eller det är endast hon som nämns. Men i nästa vers så talar hon om i pluralform. Vi vet inte var de har lagt honom. Så de andra kvinnorna fanns med där i bilden på något sätt. Maria nämns troligen själv här för att förbereda läsarna på att det är hon möter, eller Johannes skildring av hennes möte med den uppståndne sen efter vår evangelieläsning. Men exakt kronologi och vad som sades till lärjungarna vid vilket tillfälle och så där, det går jag inte in på nu. Det finns olika evangelieharmoniseringar där som man kan ta del av och läsa om. Men vi kan konstatera, och det är tillräckligt just nu, att de motsägelser som vi kan tänka att vi ser här, de går alldeles utmärkt att lösa. Och vi kan också konstatera att kvinnorna kom och berättade för lärjungarna att graven var tom och att änglar hade sagt till dem att Jesus hade uppstått. Och det samstämmiga vittnesbördet är också att lärjungarna tog emot detta med stark skepsis, eller stor skepsis. De visste inte vad de skulle tro. De hade, så som Paulus argumenterade, tappat hoppet. De hade inte längre Jesus. Och då var de mest ömkansvärda bland människor. De var halvt på väg att ge sig av hemåt igen och försöka gå tillbaka till det liv som de hade innan, vad det verkar som. Kvinnornas berättelse trodde de inte. De såg det som tomt prat. Och när änglar fördes på tal så var det som att det var droppen. Liksom, nej, nu är de... Det här är helt påhitt. Men att kvinnorna lyfts fram på det här sättet i evangelierna gör det hela mer trovärdigt. Vid den här tiden så räknades inte kvinnor som trovärdiga vittnen. Om någon hade velat hitta på det här, att Jesus hade uppstått, så hade man nog ansträngt sig för att få det hela att verka betydligt mer trovärdigt i samtiden. Och inte minst kan man tänka på hur många det är som heter Maria i passionshistorien. Man hade nog inte haft 5 olika Marior. Och det är många besvärande omständigheter som är kopplat till skildringen av vad som hände på påskdagen. Kvinnornas vittnesbörd och lärjungarnas rädsla och tröghet till att tro. Det här är inte kännetecknade för påhittade berättelser, utan snarast pinsamma bekännelser. Den rimligaste förklaringen är att det faktiskt är sant. Och när Jesus sedan visar sig för lärjungarna står det i Markus att han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte trott på dem som sett honom uppstånden, det vill säga kvinnorna. De var de första att möta Jesus som uppstånden, och lärjungarna borde ha lyssnat. Jesus räknade dem som tillförlitliga vittnen. Vi kan inte veta säkert varför kvinnorna var de första att få budskapet att Jesus hade uppstått och varför det var de som mötte den uppståndne först. Men en uppenbar orsak borde rimligen vara att de var de enda som gick dit Jesus var, eller där de trodde att Jesus var. Deras kärlek till Jesus var sådan att de var tvungna att vara där han var, även när han var död. Och nu när han lever så är det samma sak. Vill vi möta Jesus så får vi söka honom där han sagt att han ska vara. I gemenskapen av kristna, i nattvarden, i ordet, när vi ber i hans namn. Det kristna livet handlar inte om vad vi ska göra för Gud, men vi kan samtidigt enkelt konstatera att det kristna livet, det helt förtvinar och dör om vi långa tider uteblir från detta, från den kristna gemenskapen, från nattvarden, från att läsa i vår bibel, från att be. Då dör tron snart. Hos Jesus möter vi som sagt bara Maria från Magdala. Och hon vittnar ännu inte om den uppståndne, utan endast om den tomma graven. Och det verkar som att detta händer inemellan de olika händelser som vi läser om hos de andra evangelisterna. Oavsett om de också fått höra om att Jesus uppstått eller om de bara hört om den tomma graven, så springer Petrus och Johannes iväg för att se själva. De har i alla fall lyssnat tillräckligt mycket på detta. Och då kommer vi till den andra delen, bindlarna. Det är en ganska levande skildring som vi får hos Johannes, även om den är kort. Det är nästan bilden av en tävling vi får när vi läser. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom fram först till graven. Ofta så har det förklarats med att Petrus var äldre och Johannes var yngre. Och att helt enkelt Johannes var i bättre form. Men sen när de väl kommer fram till graven så är Johannes inte den initiativrike. Inte på samma sätt som Petrus, som är väldigt framåt och kastar sig in i saker och så vidare. Så mycket riktigt så är det Petrus som springer in i graven, medan Johannes har varit lite mer försiktig och avvaktande. Och först när Petrus har gått fram och gått in i graven, då vågar också Johannes gå in. Men de mötte inte Jesus där, och de mötte inte heller några änglar. Och att graven är tom nämns inte heller, även om det är underförstått. Utan det som är fokus när vi läser Johannes skildring, det är bindlarna. Det var linnebindlarna som hade varit runt Jesu kropp som de såg. Det var inte den tomma graven i sig som vittnade, eftersom den hade kunnat förklaras på annat sätt. Och det var ju också vad Maria tänkte där, att någon har tagit kroppen. Men bindlarna ger i sig 2 bevis på att något extraordinärt har hänt. Det som både kvinnorna och lärjungarna först verkade ha tänkt när de mötte eller hörde om den tomma graven var att någon tagit kroppen, och det hade varit en rimlig slutsats om det var så att graven var helt tom. Visserligen så hade man kunnat ifrågasätta det på grundval av att det fanns vakter utanför, i alla fall när det gällde gravplundrare. Och varken de judiska ledarna eller romarna hade väl något större intresse av att flytta på kroppen, för det skulle ju egentligen bara spä på eller starta rykten om sådant som de vill undvika. Det var just därför de hade placerat vakter där, för att det inte skulle kunna uppstå några rykten om att de lärjungarna tog kroppen och sen påstod att han var uppstånden. Men bindlarna som låg där, bindlarna passade inte in. Inte om någon hade tagit kroppen. Om någon plundrat graven eller bara flyttat kroppen, varför skulle de då göra sig omaket att ta av bindlarna? Om det var det här aloe och myrra blandningen som var där, så hade det förmodligen blivit kletigt och torkat och satt ihop. Och dessutom var bindlarna värdefulla, liksom den här blandningen. Vi får inte veta, det står inte beskrivet exakt hur bindlarna låg, men vi kan nog ana att det låg där nästan, inte som ett skal, men de var inte avlyfta eller kastade iväg någonstans, utan de låg där som att kroppen bara hade försvunnit. När Jesus uppväckt Lazarus och befallt honom att komma ut, står det, då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa det till dem, gör honom fri och låt honom gå. Så det här verkar inte vara någonting som, om man var inlindad i detta, att man själv skulle kunna, om man var levande, plocka av det. Och ingen av evangelisterna beskriver själva uppståndelseögonblicket. Men Johannes är nog kanske här den som kommer närmast. Bindlarna verkar ha legat där på ett sådant sätt att deras innehåll bara försvunnit och vittnade om ett mirakel. Sen står det också om duken som täckt huvudet, att den låg för sig, omsorgsfullt, ihopvikt eller ihoprullad på en annan plats. Och återigen, vem som är där för att ta kroppen skulle göra sig den mödan? Bilden man får är närmast någon som stigit upp på morgonen och bäddat efter sig. Bindlarna och ansiktsduken, var för sig vittnar de. Dessa två saker stämde inte med att någon skulle ha tagit Jesus. Istället, Jesu vila var över med sabbaten och nu hade han stigit upp ur sin sömn. Och Johannes såg och trodde. Som jag nämnde innan verkar Johannes främst kommentera och komplettera Lukas skildring här, där också bindlarna nämns. Och där nämns bara Petrus och att han efter detta gick hem full av förundran över det som har hänt. Det är lite tvetydigt här om han trodde eller om han bara var förvirrad. Men det verkar som att Petrus ändå på något vis förstod någonting. Och här kompletterar du Johannes med sitt eget vittnesbörd. Kanske för att tydliggöra att det fanns två manliga vittnen, vilket i samtiden krävdes. Men sedan står det märkliga att de ännu inte hade förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Folkbibeln här, både den nya och den gamla, verkar tyvärr ha försökt välja en översättning som tar bort den skenbara motsägelsen mellan verserna 8 och 9. Om han såg och trodde så måste han väl ha förstått. Och därför står det, de hade innan inte förstått eller tidigare inte förstått, står det i folkbibeln. Men det som står där är nog snarast, de hade ännu inte förstått, fortfarande inte förstått. Och vad är det de inte hade förstått? Jo, Johannes hade nog förstått att Jesus hade uppstått. Men de hade inte förstått kopplingen till skriften, till skriftens profetier och Jesu egna förutsägelser. Det hade de ännu inte förstått. Och det är just detta som nämns i vers 9, skriftens ord. Och återigen kan vi se detta i ljuset av Lukas skildring, där han efter kommentaren om Petrus förundran börjar berätta om Emmausvandrarna och hur Jesus behövde öppna deras ögon för vad som stod om honom i alla skrifterna, det vill säga Gamla testamentet. Och då kommer vi till den tredje delen, skriften. Johannes såg och trodde. Och här ligger något av en syndabekännelse samtidigt som en trosbekännelse. Han är inte bättre än Thomas, utan hör till dem som också kräver tecken och under för att tro. Mest sannolikt. Han verkar heller inte ha sagt något till någon om vad han kommit att tro. Han håller det för sig själv. Man kan tycka att han, oavsett kronologin här, borde ha sagt någonting till stöd för kvinnorna. Men det verkar han inte ha gjort. För alla lärjungar blev den påsken en orsak till självrannsakan. Och de måste alla ha tänkt mycket på hur de misslyckades och hur tröga de var. Men också hur god Jesus var. Det måste stått klart för var och en av dem att de på olika sätt svikit Jesus. Och inte minst för detta kunde de också se vad Jesus gjorde för dem den påsken. Men det här kunde de bara se i ljuset av skriften och Jesu ord. Johannes såg och trodde, ja. Men förstod han innebörden? Förstod han vad detta hade för betydelse för honom, för världen? Nej, att någon dödas och sen får liv igen är anmärkningsvärt. Men i sig säger bara de historiska händelserna inte så mycket. Men i ljuset av profetiorna, i ljuset av löftena, säger det allt. Och detta kom Johannes att förstå senare. Därför är det inte konstigt att han sen skriver i sitt evangelium: dessa tecken är nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, för att ni ska ha liv i hans namn. Och i sitt första brev: detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Och sen i uppenbarelseboken: och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa det: skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Händelserna i sig behöver förstås i ljuset av Guds ord. Först där får vi förklarat vad detta innebär för oss. Först och främst innebär det en bekräftelse på att han verkligen var Guds son, som Paulus skriver i Romarbrevet. Jesus har med kraft bevisats vara Guds son efter uppståndelse från de döda. Så det som låg bakom Stora rådets våldsamma dom, att han hade hädat och måste dödas, det bevisades nu vara sant. Och det som Jesus frestades av djävulen i öknen att bevisa i förväg, det blev nu uppenbart. Han var verkligen Guds son. Det är det första som uppståndelsen bevisar. Det andra är att det här är också en bekräftelse på att allt det som Jesus har sagt, det är sant. All hans undervisning, alla hans profetior framstår som sanning. Hans profetior om sin död och uppståndelse har visat sig vara sanna. Och då vet vi att vi också kan lita på allt det andra han säger. Och också allt det som han säger ska ske sen i den sista tiden. Och också vad som ska ske vid inträdet till evigheten. Som Johannes inleder uppenbarelseboken: nåd vare med er och frid från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Och sen så fortsätter han med en tredje sak som uppståndelsen bevisar. Han älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod. Att fadern uppväckte Jesus från de döda är en bekräftelse på att han har tagit emot sin sons offer för våra synder. Att ingen vrede mer ligger på oss. Påskdagen hänger alltid ihop med långfredagen. Uppståndelsen och korsdöden hör samman. De går inte att skilja åt. Så att när du ser på korset, när du ser och när du tänker på hur Jesus hänger där sönderslagen, genomborrad, naken och utblottad, då får du se dig själv där, din synd och Guds vrede, allvaret som vi egentligen inte kan förstå djupet av. Och sen när du ser, när du tänker på Jesus som uppstånden, sedan han står där sen bland lärjungarna och hälsar dem med frid, var med er, då finns inte där längre någon synd hos honom. Ingen död, inget plågat i hans uttryck. Utan istället rättfärdighet, glädje, frid, salighet och liv. Och också där får du se dig själv. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det är ett nytt liv du lever som kristen. Samtidigt får vi dagligen genomleva påskens händelser i våra liv. Dö, uppstå. Dö, uppstå. Ibland flera gånger per dag. Och eftersom vi ofta syndar behöver vi ofta dö bort från synden och uppstå till nytt liv med Kristus. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Det här förstår vi inte enbart utifrån historiska händelser. Men Gud har talat, förklarat och uppenbarat sin vilja med oss. Och hans vilja är att vi en dag ska uppstå på samma sätt som Jesus. Till evigt liv med honom. I en härlighetskropp som är helt oförstörd av djävulens gift. Och för att skriva om Paulus ord i första Korintherbrevet som inledde med: det finns en uppståndelse från de döda. Och Kristus har uppstått. Och eftersom Kristus har uppstått är vår predikan full av mening och är tro avgörande. Då står vi där som sanna vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju också har uppväckt. Det är verkligen så att döda uppstår. För de döda uppstår eftersom Kristus har uppstått. Och eftersom Kristus har uppstått, då är er tro avgörande och ni är inte längre kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus frälsta. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han har uppstått, då är vi de mest avundsvärda av alla människor. För nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut, och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi får stå upp och bekänna vår heliga kristna tro med den nicenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke ska vara någon ände. Och på den heliga ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till
till syndernas förlåtelse och förvänta de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.